Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till Life with Kids-podden.
Podden som hjälper dig att bli trygg i ditt föräldraskap. Här kommer vi ta upp allt som har med det moderna föräldraskapet att göra. Det gör vi genom att prata om våra egna erfarenheter och fånga upp frågor från dig som lyssnar som vi tar med oss till olika experter.
Vi finns i sociala forum såsom på Facebook, på Instagram och även på lifewithkids.se. Jag heter Lina.
Och jag heter Helena.
Nu kör vi!
Hej och välkomna till Life with Kids-podden. Idag ska vi prata om salt och socker och näringslära. Något som är kanske viktigt både för, eller kanske, det är viktigt både för våra barn och för oss som vuxna. Mm. Och vi ska åka och träffa Ann Fernholm som är doktor i molekylär bioteknik. Hon är också vetenskapsjournalist och har skrivit en del böcker om ämnet och kanske framförallt om socker. Och Lina sitter här mitt emot mig här idag också.
Ja, hej!
Hej! Läget?
Jo, men det är bra tycker jag. Mm. Bra, jag är peppad för dagens ämne. Jag har ju läst Anns senaste bok, Det stora smakäventyret. Mm. Och det är hur man introducerar mat för våra små älskade barn. Och den boken vände en hel del upp och ner på alla mina tankar, känslor och fördomar kring mat. Så jag gillar den boken skarpt och det ska bli jättekul att träffa Ann och få ställa lite mer ingående frågor kanske till henne.
Alltså näringslära är ju ett jätteämne, alltså både för barn och vuxna eller för alla människor på något vis. Hur ska vi ta oss an det tycker du?
Ja, vad är det som dyker upp då? Jo, men då tänker jag ju, hur ser man till att... Alltså barn har ju så små magar liksom. Mm. Alltså de har ju så liten... möjlighet, alltså det lilla de äter varje dag, det som får plats i deras små magsäckar, det är ju så viktigt eftersom de växer också så mycket och rör sig så mycket, så att det är så viktigt att det som faktiskt ryms där och det som kommer ner där faktiskt bygger upp deras kroppar och är någorlunda energi- och näringstäta, tänker man ju. Mm.
Eller det är så långt är jag också med.
Ja, så det är ju liksom önskedrömmen och målbilden som i alla fall jag har när jag liksom tänker på hur jag vill att mitt barn ska äta. Sen när man tittar på hur det faktiskt är så är det ju så mycket annat som spelar in. Och för då ska ju också det filtreras genom mina känslomässiga förhållande till mat så som jag har, hur jag vill, allt det här med fredagsmys och lördagsgodis, och för då ska det filtreras genom mitt mat- och näringsfilter, och sen ska jag lägga någon form av värdering då, vad som är bra och dåligt och lustfyllt och sånt där när jag presenterar mat för mina barn. Så att de är ju beroende av att mitt filter är någorlunda bra, eller vad ska jag säga?
Alltså, näringsrikt.
Mitt filter är näringsrikt, ja, och någorlunda bra värderat för att det sen ska komma till dem och bli presenterat för dem. Och sen ska de då också välja att tycka om och lära sig smaka på det.
Ja.
Så det är ju inte helt okomplicerat tycker jag det här.
Nej, och sen få in det i hela vardagspusslet också. Det tycker jag kanske är den största utmaningen. Hade man haft hur mycket tid som helst att sitta hemma och planera mat och så. Jag tycker det är generellt ganska kul. Men när det blir ett måste och någonting som ska till varje dag. Vi som dessutom har hjälp med hämtning av våra barn några dagar i veckan. Då ska det förberedas, det ska liksom vara hyfsat färdiglagat. och få ihop alla de här bitarna,
ja,
är ju inte helt enkelt.
Och väldigt eller nyttig, bra ekologisk mat är ju oftast ganska dyr också. Alltså mm, man ska äta det varje dag, varje vecka. Liksom. Det finns många parametrar som den ska både liksom vara någorlunda billig, man ska ha råd med den, den ska kunna gå snabbt att laga.
Mm.
Den ska vara nyttig, den ska passa alla i familjen. Så att det finns ju många parametrar att ta hänsyn till.
Ja.
Tänker jag. Men en bra vecka för mig. När vi, jag tycker också det är ganska kul att planera mat. Vi brukar sätta oss en bra vecka som sagt. Om vi utgår ifrån den, hur jag vill att det ska vara. Då sätter vi oss på söndagkvällen. Och så tänker vi måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Och så gör vi en planering för veckans matsedel. Mm. Och då brukar vi tänka en kött, en fisk, en kyckling och en vegetarisk. Det är liksom våra nya grejer. Mm. Vi har lagt till vegetariska. Mm. Laxen äter vi nästan alltid. Lax eller torsk, ingen konstighet. Det äter alla i familjen, så det är inget konstigt. Kycklingar är vi också ganska duktiga på. Kött blir oftast köttbullar eller falukorv eller sådär. Lite utmaning med det vegetariska, men jag tycker ändå vi får till det med någon couscous-sallad eller någon, något. Alla gillar det, någon soppa, broccolisoppa eller något sådär.
Mm.
Det funkar bra tycker jag. Och sen så åker vi och handlar och så har vi liksom var liksom vi har dagen, veckans mat hemma.
Mm.
Det är ju en bra vecka.
Ja. Så det skulle jag vilja att alla veckor var.
Det är ju en målbild liksom. Mm. Sen har vi alla olika preferenser kring, jag vill äta någorlunda mer nyttigt och min man vill äta lite mer brunt, som vi brukar säga. Bärst och brunt, det är då hans tallrik mår som bäst.
Är det sås och kött eller?
Sås och kött, eller ja, mycket pasta, mycket kött.
Ah.
Ja. Och våra barn, ja men de är ganska, jag har inte haft något problem med att få i dem mat. Det, sen är man ju, ja. Hur har ni det? Hur löser ni vardags...
Vi har också försökt göra som dina bra veckor,
ja,
skriva matsedel och sådär. Senaste tiden har det inte funkat, eller det, nej, vi har inte gjort det,
nej,
bara. Vilket gör då att vi faller in i någon typ av fiskpinnar, fiskbullar, köttbullar, spaghetti, köttfärssås, blodpudding, ja, ungefär där.
Mm.
Torsk får vi också till ibland.
Mm.
Och det känns ju, alltså, ja, det känns helt okej. Men jag skulle egentligen vilja ha det på något annat sätt. Mm. Sen lägger jag till, de älskar paprika. Om du lägger till lite paprika, lite gurka, så känns det ändå okej. Och så räknar jag iskallt med att de äter bra mat på förskolan. Vilket jag vet att de gör. De får superbra mat på förskolan. Mm. Och jag vet att alla tre äter bra där.
Mm.
Då rättfärdigar jag på något sätt köttbullarna med att de äter bra på förskolan.
Tänk att alla barn äter bra på förskolan. Eller många barn äter väldigt bra på förskolan. Och sen... krånglar så när de kommer.
Ja, nej. Så att, ja, vi är lite ur fas där. Så det ska bli intressant att höra lite grann hur Ann ser på
ja, för jag tänker ju så här att de här, det finns ju inget mysigare tycker jag, eller mysigare, det är klart det finns saker som är mysigare, men det är väldigt tillfredsställande tycker jag på en söndagkväll att sätta sig och göra den där planeringen och sen åka och handla när det är lugnt och skönt i butiken och känna att nu har jag hela veckans planering här. Jag behöver inte tänka så mycket nu, utan nu är det bara att följa schemat så att säga. Men lika skönt som det är, lika jobbigt är det ju när man är ett steg efter så att säga. När man öppnar kylen, det finns ingenting där. Man är stressad, barnen är hungriga. Vad ska jag göra idag då?
Då gäller det att de där fiskpinnarna ligger i frysen. Alltså.
Ja, och det tycker jag är intressant då, att fråga Ann om... liksom, räcker det med att man lägger ribban att barnen ska bli mätta? Alltså, och man kör det här köttbull och falukorv och fiskpinnar-racet liksom.
Mm.
80% av veckan. Eller liksom good enough. Behöver man inte orka så mycket mer under de här småbarnsåren liksom. Och sen kanske man kan höja ribban lite.
Levlar upp lite grann.
Ja, precis. Räcker det? Eller bygger vi någon form in någon form av dålig mat... ja, vad ska man kalla det? Någon dålig matkultur i våra barn. Liksom. Ja. Vänjer vi dem nu vid smaker som inte vill att de egentligen ska... Alltså jag vet inte.
Nej, och sen också, vad innehåller den maten? Alltså, vi försöker köpa hyfsat bra frysta köttbullar från någon gård på Gotland. Okej, då har vi ändå, då känner jag att jag är rättfärdig att de frysta köttbullarna. Mm. Men det finns ju mycket annat så här, som man stoppar i dem, halvfabrikat. Vad innehåller det egentligen?
Mm.
hur så här farligt inom situationstecken är det, hur mycket salt och socker och de sakerna som vi också ska prata med Anna om innehåller det och skadar det våra barn eller hur ska vi liksom ja, vad ligger good enough i det här?
Precis. Och jag vet att
för att livspustet ska gå upp, för det är ju någonstans så här, barnen ska bli mätta, vi måste överleva.
Precis.
Och vart lägger vi ribban bäst då? Vart ska jag fokusera? Det skulle jag vilja veta. Vad ska jag fokusera på? Om jag ska ändra på en sak min liksom matvardag. Vad är det då för att göra den största impacten? Liksom på... ja, det
mycket bra, den tar vi med oss. Ja. För här tänker jag också, en fråga som jag har är ju, här är det ju stor skillnad på mig när jag, innan jag fick barn, då sa jag att jag ska aldrig laga någon annan mat till mina barn, utan de ska få äta det jag äter och sådär. Skrattar du lite igen?
Förlåt. Och det blev så förstås.
Ja, absolut, varje dag. Nej, jag står ju där och gör, eftersom jag vill äta någorlunda, jag vill äta mindre pasta till exempel än vad mina barn äter, och jag vill äta lite lyxigare på fredagar som jag vet, med mat som jag vet att de inte uppskattar och sådär. Och då har jag ju valet då, okej, ska de sitta och peta där och inte äta någon middag på fredagar för att de ska äta samma annan mat än vad vi, som vi äter, om vi till exempel gör några, vad vet jag, färska vårrullar eller någon lite mer smakrik kötträtt eller skärkisar eller alltså vad det än är liksom. Då vet jag att antingen så kan jag bjuda dem på det här och så tycker jag, för att de ska lära sig att äta det jag äter, eller så gör jag dem, sticker upp lite blodpudding lite snabbt och ger dem och så äter de jättemycket.
Och så får ni också äta en lugn middag när de har somnat.
Ja, kanske. Och så blir det ju oftast. Och jag förstår ju på ett logiskt plan att det kanske inte är det bästa sättet för att få dem att vänja sig vid den maten som jag vill att de ska äta, men hur ska man göra då?
Ja. Nej, det är inte helt enkelt liksom.
Nej. Men det här med socker då? Hur löser du det med socker? Har ni regler för det hemma?
Nej, egentligen inte. Jag tror att jag började äta, alltså godis och sånt började jag äta ganska sent. Mm. Jag fick inte det helt enkelt. Det var inget som jag efterfrågade för jag visste ju inte hur det smakade.
Nej.
Och det kändes så, ja, men det är en ganska bra approach. Vi ser hur länge det håller.
Du hade inga stora syskon heller kanske?
Jag hade inga stora syskon heller.
Nej.
Vilket vi testade då med Edvin. Sen sa, ja, men nu ska inte han ta våra beteenden här. Så att han har inte fått någon godis. Alltså det är inte så att vi har nekat honom liksom, på något sätt. Men han har inte fått. Och då har jag inte heller efterfrågat.
Nej, såklart.
Vilket gör att han fortfarande i stort sett inte äter liksom, rent godis. Så. Sen är det klart att han varit på kalas. Och han, men han smakar lite. Så, ja. Sen brukar det vara mamma och pappa som får dem där. Så det är ju, det är ju trevligt.
Det är bra, många synpunkter.
Så att det är liksom inget jättestatement. Det har bara inte blivit så. Vilket då innebär att Oscar och Vera inte heller har ätit så mycket. Men vi förstår att det kommer ju liksom.
Mm.
Och ett tag Edvin gillade bulle mycket, det var det enda han liksom åt i söts, men nu äter han knappt det heller. Jag vet inte, vi har inte gjort någonting för att förtjäna att han äter så lite socker. Men han gör inte det.
Nej.
Så.
Men det var bra. Alltså... Ja,
däremot Oscar, som egentligen inte har, alltså han har ju fått samma liksom, uppfostran eller man ska säga, han har en helt annat sötsug kanske, som. Alltså, så här, när han får en kaka vill han ha 10 kakor. Vilket de andra, vare sig Vera eller Edvin, har. Det är jag lite fascinerad över. För just Oscar och Vera som ändå låg i magen samtidigt, de borde ju ha fått precis samma förutsättningar. Men Oscar har helt annat liksom, söt begär på något sätt än vad Vera har. Då undrar man, var kommer det ifrån? Liksom?
Och tror det Ann vet jag också.
Vi får fråga. Ja, ni då?
Nej, men vi har inte heller... det bor ju en stor godisgris hemma hos oss. Och det är ju pappa. Han äter gärna godis, inte dygnet runt ska jag säga, men gärna kvällar. Nu ska jag hänga ut honom här i podden. Ja. Men vi har väl sagt så. Ja, men han tycker det är lite kul att ge Juni lite dricka eller lite så här, när det är något speciellt liksom. Och då får hon ett halvt glas. Nu har vi insett att för henne så hon tycker mer om smaksatt bubbelvatten, till exempel med päron, då kan hon lukta på det och så titta mamma, eller lukta mamma, det luktar precis som glass. Och så tycker hon att det är jättehäftigt att dricka vatten som smakar päron. Och då tänker jag, vad bra, det är bättre med bubbelvatten än med att dricka. Liksom så. Men hon är inte heller så intresserad. Liksom. Och jag känner att ibland så är det vi som forcerar in någon form av fredagsmys eller lördagsgodis för att vi vet att det kommer ju bli så sen. Vilket är kanske lite sorgligt, men det är... Ja, jag vet inte. Det känns som att det kommer mer från oss än från henne. Liksom.
Och det är lite svårt, för det känns som att vi själva tycker att det är så himla så här mysigt och mysigt med godis låter ju konstigt, men liksom sådär med fika eller vad man nu kan tänkas vara. Men de har ju egentligen ingen aning, och då tror man att man är taskig mot dem när de inte får, så bara, fast de vet ju liksom inget
annat. Vad jag har förstått, så godis är ju typ det sämsta, för det är ju noll energi och näring i det, men däremot väldigt liksom, mycket kalorier och hög mättnadskänsla i den här lilla lilla magen som vi pratade om.
Snabb energi kanske.
Snabb energi, och för det är någonting också jag har lärt mig, skillnaden på socker och på sött. För sött är ju bra, det är ju någonting positivt, det gör ju att de äter mat. Men just själva godiset och sockret, det är ju där man vill bli av med, tror jag. Ja, och sen så har vi ju saltet också. Men det känns ändå som att vi har mycket frågor här till Ann.
Ja,
vi kanske ska sluta prata och bara åka, låta henne få
vara experten här.
Lära oss helt enkelt.
Mycket bra. Vi åker och träffar Ann.
Ja, det gör vi. Ja, då har vi kommit till dagens expert, Ann Fernholm. Och idag ska vi prata lite grann om näringslära, socker och salt. Men först skulle du vilja veta lite mer om dig, Ann. Berätta om dig.
Jag är vetenskapsjournalist och jag har granskat kostforskningen under många år och skrivit två böcker om barn och mat. Den ena heter Smakäventyret, att lära små barn äta mat. Och handlar om hur viktigt det är att vi ger våra barn riktig mat från början. Och den andra heter Det sötaste vi har, om socker och växande kroppar, och handlar om de nya teser som växer fram kring varför socker direkt skadar vår kropp och barns kroppar.
Ja, det här är ett otroligt viktigt och väldigt intressant ämne tycker jag, eftersom det händer
så... Och infekterat.
Och infekterat också, för det händer ju så mycket hela tiden tycker jag på det här området. Nya forskningsrön som kommer fram och sådär, så att det är också en bransch, om man får säga så, som rör på sig hela tiden. Och då känns det ju bra att vi har dig här som har koll på de senaste forskningsröden. Men ge oss en crash course. Vad ska vi ge våra barn för att de ska växa och må bra?
Ja, men näringsrik mat. Bra mat som stärker tarmfloran och ger barnen all den näring de behöver. Ja, men det som är då med socker, det är att varje kalori från socker, det är en kalori utan näring. Så till exempel när vi ger våra barn lördagsgodis, så kanske man ger dem typ en påse gott och blandat. Liksom. Och då har vi gett våra barn en tredjedel av deras dagsbehov av energi, helt utan några som helst vitaminer och minimalt med antioxidanter och inga fibrer. Och det är problemet även läsk. Sådär. Då får man rena kalorier helt utan näring. Och då ska vi tänka på vitaminer och antioxidanter som smörjmedlet i kroppens fantastiska molekylära maskineri som har finslipats under hundratusentals år av utveckling och evolution. Och så plötsligt så bara ger vi mat utan näring. Och det har ju aldrig hänt tidigare under mänsklighetens historia. Vi har ätit så här mycket socker på 1930-talet så blev socker vardagsmat ungefär. Så det är ju väldigt, alltså den kostomställning vi har genomgått sedan mitten av 1800-talet är den största kostomställningen i mänsklighetens historia sedan vi började äta spannmål under stenåldern. Men det är det vita sockret som har kommit in i vår kost. Liksom.
Det gjorde någon liknelse någonstans, läste jag, om vi hade sett en hundägare som hade gjort samma val till sin hund som vi gör till våra barn. Ja. Så hade vi ju nästan gått och anmält den hundägaren för djurplågeri. Det tyckte jag blev ganska talande. Och jag hade inte riktigt reflekterat över det på det sättet för jag läste det.
Ja, men tänk så här då, som vi gör. Idag är en av de vanligaste orsakerna till besök hos läkaren är magproblem hos barn. Och då kommer de där och har problem med magen och de har ont i magen och sådär. Och sen så utreder vi dem för laktosintolerans och glutenintolerans och mjölkproteinallergi, så hittar man ingen fel. Och sen så får en del barn då, har man sett att om man går i terapi och lär sig hantera smärtan så gör det mindre ont, så att man liksom kan gå i terapi då. Men säg nu att det var en hund som kom och käkade fredagsmys, lördagsgodis, bullar och kakor var och varannan söndag, sötade flingor och sötade yoghurt hela veckan långt till frukost. Om den hunden hade kommit till veterinären och liksom hade haft problem med magen, hade ju veterinären hade fått höra vad hunden åt, så hade ju veterinären sagt, är du galen? Ge hunden den mat hunden är gjord för. Men när våra barn liksom, när vi ger våra barn all den här skräpmaten, så tycker vi nästan, då tycker vi synd om barnen när de inte får det här. Barn som inte får lördagsgodis, det är näst, det är elakt mot barnen.
Nästan. Ja. Barnplågeri.
Ja, det är barnplågeri faktiskt. Ja.
Men det är ju många vuxna, inklusive jag själv, som har ett väldigt infekterande förhållande till mat överhuvudtaget. Jag har inte lätt att hitta en bra och näringsrik kost i mig.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Till mig själv. Och jag är också en sån som hoppar på lite dieter och utesluter kolhydrater helt ibland. Eller ja, men utifrån vad de senaste rönen säger, så att säga. Hur ska man tänka då? För det låter ju så bra allt det här med antioxidanter, men det känns också svårt att hitta rätt. Eller räcker det med vanligt förnuft? Eller?
Nej, men om vi börjar ta, liksom, jag brukar säga till folk, för det är ju så mycket varningar, man ska inte äta rätt kött, man ska inte äta salt, man ska inte äta, man ska äta fett och det bababababa, liksom. Så då brukar jag säga så här, man måste ju veta hur man ska prioritera, och då ska man ta bort socker, socker och socker. Och när man har gjort de tre punkterna så kan man börja med att ta bort vetemjöl och vetemjöl. Och när man har gjort det, då har man ofta gjort väldigt bra förändringar av sin kost. För när man äter mindre socker så äter man automatiskt en mer näringsrik mat. Mm. Så, ja, det är de första stegen.
Men om man har hamnat lite där i vetemjöl och sockerträsket med sina barn. De dricker välling och det är så de tycker ju om bröd och de tycker ju om gröt. Mm. Och det blir pasta och det blir
lördagsgodis
och sådana där klämmisar. De tycker ju om det.
Ja, det gör
det. Det är ju lätt. De äter det ju.
De tycker om det för att vi inte har haft några högre förväntningar på att de ska tycka om annat. Många barn i andra delar av världen äter ju helt annan mat. Inuites barn äter ju valspäck och fiskögon liksom. Och det är, mat är ju bara kulturellt betingat. Tittar man liksom på barnmenyn på restauranger så ser vi ju vilka förväntningar vi har på våra barn. De ska gälla liksom pannkakor, pasta och köttfärssås och hamburgare och pizza. Och det är bara vi som sätter förväntningarna. Det åt ju inte våran farmor och mormor. De åt ju helt annan mat. De åt ju riktig mat. Mm. Och liksom mina barn faktiskt, till exempel en sån gammal klassiker som torsk med skirat smör. Det älskar jättemånga barn, har jag märkt.
Ja, det går hem faktiskt hemma hos oss också. Mm.
Ja, så jag kan faktiskt uppleva att barn, den här fettsnåla kosten som vi ska ge, och den blir ganska, blir inte så lika god som om man får ha en fet sås till fisken. Och jag upplever att barn äter till exempel mer fisk om man får en fetare sås till. Så, än om man får någon fettsnål tomatsås. Det kan de också gilla. Ja. Liksom.
Men om inte det kan ligga lite i våran uppväxt. Men vi som är uppvuxna när vi är, då var det ju väldigt mycket så här, det var fettet som var det farliga. Och då var ju då vi skjutsade in all socker istället.
Och lightprodukter.
Och lightprodukter med jättemycket socker. Och det är väl där vi lever kvar, även i förhållande till våra barn, tror jag, tyvärr.
Jag tror faktiskt inte det finns en enda nutritionsforskare i världen idag som tror att vetemjöl och socker är bättre än mättat fett. Ja. Utan det bytet har varit rent av dåligt. Mm. Och faktum är att när barn får äta, om man tar en så här söt yoghurt, där så kan man, jag har typ en naturell fil eller yoghurt och sen har man på bullkryddor. kanel, kardemumma och ingefära. Mm. Och det kan man ha i müslin och det gillar ofta många barn. Och så kan man ju ha lite russin eller någonting. Men inte så himla mycket socker som det är i de här sötade yoghurtarna. Liksom. Det är ju, ja.
Ja, vilka är de vanligaste sockerfällorna skulle du säga som man stöter på som småbarnsförälder?
Ja, om vi tog bort läsk, bara kasta ut läsken. Det finns ingen skäl överhuvudtaget att ge något som helst barn någon läsk. Nej. Någonsin.
Nej, ja. Okej. Det har jag fattat. Ja.
Det kan vi bara ta på. Ja, då hade vi gjort ett jättestort liksom, framsteg för våra barn. Man ska dricka mjölk eller vatten till vardags och sen kan man dricka juice som fest, till fest. Och sen så drar vi ner ordentligt på godiset. Smågodiset, lördagsgodiset. 5 eller 6 bitar. Max. Det räcker. Mm. Och sen så har jag ger inte mina barn, jag har ingen rutin med lördagsgodis längre. Jag vet inte varför man ska ha det. Det var någonting som kom för att skydda tänderna mot socker. Så skulle man börja ge lördagsgodis. Men jag menar, människan har ju inte ätit godis överhuvudtaget innan. Innan
men
det
du
kom.
Pratar om det, låter ju så självklart tycker jag. Och konkret, det är bra.
Så när vi, och sen så är det ju frukosten då, är ju också ofta väldigt söt. Sötat, och mellanmålen.
Med flingor. Och...
Ja, flingor, och det måste man ju läsa på. Så att man ger sitt barn flingor med minimalt med socker i. Och att man ser till att yoghurten inte är sötad. Mm. Och barn kan faktiskt gilla lite surare smaker också. Mm. Bara man ger dem en chans.
Men hur är det med fruktsockret då?
Ja, där är det ju lite jobbigt för... Det vita sockret består av sockerarterna glukos och fruktos som sitter ihop. Och nu tror ju forskarna att det är fruktos i stora doser som skadar oss. Och fruktos är det också som är fruktsocker. Och då tror ju många att i frukt är det bara fruktsocker. Men det är det inte. Frukt finns det både glukos och fruktos. Och där kommer sockret med fibrer, antioxidanter och vitaminer. Så det är ju socker i sin naturliga form. Mm. Men det är liksom när vi tar bort alla fibrerna, tar bort alla vitaminerna och renar fram sockret i sin rena form som det blir ett problem. Mm. Och då just fruktsocker är en väldigt dålig energikälla för kroppens celler. Så det är leverns roll att ta hand om fruktsocker. Och det forskningen visar då, när vi äter så stora doser som vi gör, när vi äter en stor påse godis eller dricker en stor läsk, då, om man inte rör så mycket på sig, då börjar levern producera fett från fruktos. Om man drar igång en fettbildning i levern som rubbar blodfetterna och i längden verkar kunna orsaka fettlever. Och förr var fettlever någonting man såg främst hos alkoholister. Men nu har 1 av 10 unga i Europa och i USA fettlever.
Åh, herregud.
Ja, och det ger en dålig prognos för livet. Alltså, det är ju förknippat med jättemycket ohälsa, ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Det är säkert en grund till typ 2-diabetes, tror man. Mm. Och till exempel levercancer kan det orsaka. Och levercancer är en av de cancerformer som ökar nu. Så man ska titta på det där godiset så ska man bara tänka ordet fettlever. Och då hoppas jag att man blir tillräckligt äcklad för att man ska kunna säga nej till sitt barn. Ja, bara nej, det blir inte så här mycket godis. Nej. Du får 5 eller 6 bitar max.
En fråga om sån här smaka på nappar. Typ som en napp som man fyller med olika frukter eller om man kan lägga dem i frysen så att barnet får liksom testa på olika fruktsmaker. Vad...
Är det någon ny grej man har?
Jag vet inte hur gamla de är faktiskt. Men jag fick i alla fall de liksom, rådet när jag fick barn. Att säga, men det här kan du testa. Och när de får tänder, man kan lägga frukten i frysen innan. Så att det blir lite kallt. Och de får testa nya smaker. Och sådär.
Ja, och då har man ju missuppfattat en sak. Då tror man att smakträning bara handlar om... Eller ätträning bara handlar om smaker. Ja. En annan jätteviktig del av ätträningen är att öva in att känna olika konsistens i munnen. Mm. Och det är en viktig del av att äta hela bitar mat. Att ha banan i munnen, ha äpple, ha päron i munnen och känna den konsistensen. Mm. Det är en jätteviktig del av ätutvecklingen. Så det där låter ju jättekonstigt. Bort med dem!
Ja, vi skippar dem. Ja. Ja, men då fick vi svar på frågan.
Ja.
Men jag tänker att det var också en bra grej, kände jag då, som är så livrädd för att de sätter i halsen. Så att jag skulle säkert ha köpt en sån där om det vore idag.
Ja, men det, man får inte vara livrädd för att de ska sätta i halsen. Nej, man måste lära sig det. Hantera det. Ja.
Jag släpper den.
Du får gå på annan typ av träning, Helena.
Ja, det verkar. Ja, tack.
Men det är också ganska otacksamt tycker jag det här med att dra in på sockret i mat. Och för slutar man med de sötade sakerna, då äter de ju inte. Då är det ju en annan risk som man som mamma hamnar i, tycker jag. Att byter man ut de där goda sockrade flingorna mot lite mer tråkiga och smaklösa flingor, då äter de inte. Då, och då hamnar jag i den situationen istället. Aha, ska jag släppa iväg ungen utan mat? Ja, men det är nog bättre att hon äter något i alla fall.
Och det där är ju jobbigt. Det är därför jag har skrivit boken Smakäventyr, att lära små barn äta mat. För att man ska förstå hur viktigt det är att man äter rätt från början. Att man inte går in i det här sockerträsket. För när barn har fastnat i det så är det ju svårare att ta sig ur det. Men det finns lösningar på allt.
Det är allt. Inte kört nu.
Yes. Och då kan man till exempel, i det sättet, så vi har så här lite recept så på saker som jag testat på andra barn, på barnens kompisar och så. Och då kan man till exempel göra sin egen fruktyoghurt. Då tar man så här riktigt fet grekisk yoghurt, 10% yoghurt. Och så mixar man det med typ banan och hallon. Och sen har man i riktigt vaniljpulver. Inte vaniljsocker, utan det här bruna pulvret som är vanilj. Och då får man en riktig fruktyoghurt utan något tillsatt socker i, och som jag hittills faktiskt inte har hittat ett enda barn som inte gillar.
Mycket bra.
Ja, så
bra,
det är tips.
Mellis tips.
Och sen så gör man egen müsli. Jag krossar nötter och har i kokosflingor, och så har man i bullkryddor och kanel och kardemumma främst, kanske lite ingefära och så. Och så har man det på. Det gillar faktiskt barnens kompisar.
Mycket bra tips. Jag hamnar ju ofta i det här halvfabrikatsfällan. Några av de vanligaste grejerna hemma hos oss, det är ju färdiga köttbullar, falukorv, blodpudding, fiskpinnar och kanske pyttipanna. Hur farligt är det? Eller farligt, men hur dåligt är det för ett barn att äta sånt?
Jag ska säga att det finns ju ganska många köttbullar som är ganska bra idag. Så det tycker inte jag man behöver vara så himla rädd för. Och korv, det kan man ju läsa så att det inte innehåller en massa konstiga saker. Men alltså, jag tycker det är värre att ge barnet lördagsgodis och läsk än att ge barnet korv.
Känns ju ändå lite betryggande för vardagslogistiken.
Ja, och blodpudding är väldigt järnrikt. Det behöver barn. Det är faktiskt... Sen så är det ju dumt att man har massa socker i blodpudding och så här. Men jag tänker att sockret i blodpudding kan man leva med om man drar ner på det här läsk och godis och kakor och bullar och sånt som inte ger någon näring, till skillnad från blodpudding då. Men det, en bra grej, pannkaka är ju sjukt näringsrikt. Och då kan man göra pannkaka med dubbla mängden ägg, för ägg är väldigt näringsrikt. Så man dubblar mängden ägg i pannkakorna, och sen kan man, jag brukar dra ner på mängden vetemjöl och ha i lite mandelmjöl istället. Eller durramjöl eller teffmjöl som är mer näringsrikt än vetemjöl.
Jag brukar mixa havregryn.
Ja, det kan man kanske också göra. Ja.
Jag brukar ta hälften och hälften.
Hälften havregryn, hälften. Ja, men man kan i alla fall dra ner på vetemjöl, för det behövs lite vetemjöl för att de ska hålla upp när man steker.
Till min mans stora förtret kommer han hem, har du haft havregryn i dem?
Ja.
Nej.
Men med dubbla mängden ägg, och sen så ser man till att kanske inte ha så mycket sylt på, eller späda ut sylten med lite färsk frukt, eller bara färsk frukt på. Då är det faktiskt ganska bra mat.
Det kändes.
Ägg innehåller all näring man behöver utan C-vitamin egentligen.
Har du mer tips på så här supermat? Att slänga fram när de behöver den.
Ja, nej, men alltså, som att göra en så här smoothie, som jag sa, den där yoghurten, där man har fet yoghurt och så här riktig frukt och banan och så. Där kan man ge lite mjölk också, då blir det som en smoothie att dricka, och det är ganska bra. Det får mina barn innan de går iväg till träningen och så, ofta. Ja. Och vad är mer för supermat? Nötter, när de blir äldre och kan tugga nötter, det är jättebra mellanmål. Att äta nötter är kopplat till att ha en lägre vikt. Lägre risk för ett kärlsjukdom.
Det
ser man. Så det är ju
att det är gott också.
Ja, men det är ju det.
Vitaminer, Ann. Hur oroliga behöver vi vara att de får i sig alla vitaminer de behöver?
Ja, barn får ju oftast i sig de vitaminer de behöver. Men om det finns något vi ska vara som de behöver i sig, så är det ju D-vitamin. Och där är ju faktiskt den största källan solen. Så vi får ju mest D-vitamin när vi är ute i solen, mitt på dagen, på sommaren, utan solskydd. Och där är ju typiskt ett så här exempel på när man har gett råd. Vi har fått rådet att skydda våra barn mot solen för att de inte ska utveckla hudcancer. Men samtidigt har vi då slagit ut barnens D-vitaminproduktion. För det gör vi när vi skyddar dem för mycket från solen. Så att Och sen är faktiskt solkrämer en helt annan historia, men det finns ingenting som visar att solkrämer skyddar mot malignt melanom. Egentligen så ger det ett falskt skydd i solen, och att om man använder solkrämer för att vara längre tid i solen, så finns det en del som talar för att man ökar risken för malignt melanom. Och samtidigt så slår man ut D-vitaminproduktionen i barnen. Så att min grej är helt enkelt att man ska ha på barnen kläder så att de inte bränner sig, men de ska få vara i solen och faktiskt vänja sig under våren. Det är många så här på dagis som ska ha på sig massa kläder och solskydd och gud vet vad, men barn behöver vara lite i solen från den tidiga vårsolen som man vänjer huden vid solen. Och faktiskt också få sin D-vitaminproduktion under sommaren. För sen lagrar man på sig D-vitamin och det behöver man under vinterhalvåret. Sen är det ju svårt för alltså, mat är ganska D-vitaminfattigt. Det finns ju D-vitamin i fet fisk. Men om barnet inte gillar att få sina feta fiskar varma under vinterhalvåret så kan man behöva ge D-vitamin till skott. Mm.
Så D-dropparna är viktiga, de ska man ta som man får.
Ja, i alla fall om barnet inte gillar fet fisk. För det är ungefär den enda riktigt stora källan till D-vitamin. Mm. Så, alltså, mina barn gillar till exempel sill och lax och så.
Ska vi ta lite om salt också, Ann? För ja. Det kanske var min största rädsla med mitt första barn. Det var allt det här hemska jag hade hört om saltet. Och jag var livrädd för att det var nog det som hämmade mig väldigt mycket i min matintroduktion med mitt första barn. Det var...
då har vi en sak gemensamt. Ja.
Jag var livrädd för att göra fel.
Det är ju fullständigt överdrivet. Mm. Italienska föräldrar, de får ju rådet av läkare att de ska ha parmesanost i allsen. De tidiga puréerna så, för parmesan innehåller så mycket bra och lättsmält protein för det har lagrat så länge och det är ju jättesalt och italienska bebisar överlever ju så här. Och jag tänker att det här varningarna för salt har ju fullständigt liksom, det har blivit överdrivet. Så man ska ju ha respekt för salt, man ska absolut inte salta extra i den mat man lagar och så, men bebisar kan absolut smaka en liten bit parmesanost, de kan smaka oliver. Bara man ser till att de är lagom stora som inte fastnar i halsen och kan käka sill. Man kan smaka mat med salt från början. Man behöver ju inte överdosera den maten. Och sen ska man inte salta extra i maten. Men alltså, det finns en balansgång där. Vi behöver absolut inte ge våra barn barnmatsburkar för att undvika salt.
Vi behöver inte ha osaltat smör.
Nej, det lilla salt som finns i smör överlever barnen. Jag trodde det var livsfarligt med det salt som fanns i smör. Men det är överdrivet. En överdriven rädsla. Och det är lite fel. Ja. Då ger man inte barnet riktig mat och då missar man den viktiga matintroduktionen.
Och maten smakar ju kanske inte så jättebra om den är helt, helt osaltad. Eller?
Nej, men,
och okryddad.
Ja, precis. Många bebisar äter ju faktiskt helt osaltad äggröra och sådär. Ja. Jag har en kompis som hennes bebis åt det med en god aptit. Sådär. Mm. Så att vi ska inte ha fördomar om att de måste ha salt. Ja. Men ja... Det gäller att hitta balansgången. Som så här, ofta när man är förälder. Världen är inte svartvit.
Ja. Men okej, men hur mycket socker är liksom okej att ge till sitt barn?
Ja, där kan man ju säga att vi föräldrar har helt förlorat markkontakten. generellt sett så ser man att barnet får ungefär 15% av sina kalorier från tillsatt socker. Och de ska... max får 10% enligt Livsmedelsverket, för annars får de i sig för lite näring. Så det här innebär att svenska barn idag faktiskt äter en lite för näringsfattig kost. Men Världshälsoorganisationen har ju som nytt hälsomål att man kommer under 5% av alla kalorier från tillsatt socker, för då slipper nästan alla barn karies bland annat. Och man kan minska barnfettman, tror jag. Så att ja, generellt sett ner till ungefär en tredjedel av det vi ger idag. Och grejen att WHO, Världshälsoorganisationen, inkluderar fruktjuice i det här. Så jag skulle säga att jättemånga svenska barn har passerat den mängd socker de tycker barn ska äta redan halvvägs in i frukosten. När de har druckit sitt glas juice och käkat sina sötade flingor och sin sötade yoghurt. Så att ja, vi behöver radikalt dra ner. Det är hälften, alltså om man tittar på det genomsnitt 15%, så hälften ligger ju över det.
Oj.
Jag tycker ofta att folk fattar inte hur mycket socker det är tillsatt i mat. Men det har varit vissa som har pratat om hur medvetna de är. Så är man där, så ger de sina barn en sån här müslibar till mellis liksom. Och så tittar man på den och då är det 20% av alla kalorier är från tillsatt, eller 20 gram socker. Och då kan de lika gärna ge ungarna kakor till mellis. Och de här sötade frukostflingorna. Vi skulle aldrig ta ett kakpaket och smula över barnens frukost. Nej. Men vi kan lika gärna göra det som att ge dem de värsta frukostflingorna. Så illa är det liksom.
Det kanske får bli avslutningen av det här avsnittet tror jag. Finns det någonting som du skulle vilja skicka med? Eller sammanfatta det här med innan vi avslutar?
Ja, alltså det finns ett liv efter sockret. Det finns så mycket annat gott man kan göra. Vi gör glass hemma där vi har en åttondel så mycket socker i som en köpeglass. Och barnen älskar den glassen. Jag serverade mangosmak på ett barnkalas. Och den glassen fick betyget 1000 på skala från 1 till 5.
Det är väldigt bra.
Men vi vill ha recept.
Ja, nu måste du berätta.
Ja, det finns i boken Det sötaste vi har. Finns det. Men det är typ att man tar 3 deciliter grädde, vispar, har i 3 äggul och rör ner. Har i riktigt vaniljpulver, inte vaniljsocker. Och sen så har man i en himla massa frukt. Och sen fryser man det där tills det blir en lagom krämig konsistens. Och så äter man det och njuter. Jo, nej, just det. Man har i 1 eller 2 matskedar socker. Mm. Lite socker, som en liten krydda. Ja. Så slår det från att smaka grädde och bär till att bli mer glassmak.
Det låter fantastiskt.
Vi har gjort lakrisglass hemma också. Med salmiak i också. Det är helt galet gott. Och det är jättelite socker i.
Det låter fantastiskt. Det blev en jättebra sammanfattning av
det
här samtalet.
Det finns ett liv efter sockret. Ja. Det är sammanfattningen.
Stort tack för att du fick komma hit.
Tack.
Tack.
Och vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Hejdå.
Hejdå.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.